I en lägenhet i norra Mariehamn har ett litet skivbolag med namnet Lion Music sitt kontor. Relativt få ålänningar känner till att bolaget alls finns, men bara sedan 2013 har Lion Music gett ut ett 100-tal album med musiker främst från Europa och USA. Kanske är det inte heller så många som känner till att grundaren och innehavaren, Lars-Erik Mattsson, skrivit och spelat in 33 album med sin egen musik, legat på topplista i Japan och ett tag fångade den internationella musikbranschens och hårdrockscenens uppmärksamhet med sitt gitarrspel. Så varför ligger Lion Musics kontor fortfarande i norra Mariehamn och inte i Stockholm, London, Paris eller Los Angeles? Ålands Radio träffar gitarristen, kompositören och skivbolagsinnehavaren Lars-Erik Mattsson.
Lars-Erik Mattsson och har hållit på med musik i princip hela mitt liv och började när jag var 15-16 år. Och då började jag som basist och jag började absolut från noll. Jag kunde ingenting om musik, kunde egentligen inte spela, absolut ingenting. Och det gick rätt så snabbt så började jag åka runt med några gubbar som spelade dragspel. Och jag kunde inte låta, jag visste inte vad det var för skillnad på 70s och tango och vals. Och öva, det existerar inte i den där världen, så att det var bara att köra och se hur det gick.
Var det så med de andra också, att ni körde på?
Ja, det var några, de var ju jättegamla, de var ju 25-30, du vet. Och de höll på med det, och de behövde en basist, och så sa de att du spelar så här, och så häng med bara, och så sa de att du börjar på den tonen och sen så följer du efter så gott det går.
Vilka år var det här ungefär?
Det var mitten på 70-talet. 74 kanske.
Så du plockade upp en bas utan att egentligen ha spelat någonting förut?
Ja, jag kunde väl lite. Ja, lite sån här rock'n'roll, men jag förstod egentligen inte så mycket om musik.
Var kom ditt musikintresse ifrån?
Det vet jag inte. Det var nog när jag var barn. Liksom, riktigt så var jag riktigt så att jag var och lyssnade jättemycket på popmusik och sådär. Det fanns nog alltid där på något vis. Men mina föräldrar har inte hållit på med musik. Så det kom nog från mig själv. Radion kanske.
Karriären som schottisbasist blir inte långvarig. Men intresset för musiken kvarstår. I slutet av 70-talet plockar han upp gitarren. Och det som utmärker alla de stora gitarrspel under den här perioden är att det är snabbt och tekniskt avancerat.
Det var ungefär 79-80 där ungefär ska jag säga. Och det var egentligen bara för att jag ville börja skriva låtar. Det var inte så viktigt liksom att spela bra. Bara man kunde tillräckligt bra för att göra låtar. För det var mitt mål.
Där känns ändå som att du gjorde ett ganska stort hopp från en basist som i dina egna ord knappt kunde spela till en väldigt teknisk gitarrist. Hur mycket satte du in i allt det där?
Extremt mycket. Jag har alltid varit väldigt envis och oresonlig, säger vissa. Och jag ger mig aldrig liksom, om jag börjar med någonting. Där. Och jag övade, då övade jag jättemycket alla dagar. Och det var sådär att jag hade liksom allt som var med kompisar och sånt, det kom i andra hand. Och jag vet att bland minst bland någon när det kom någon och hälsa på mig så säger jag, gå och sätt dig i köket, jag ska bara träna en och en halv timme till.
Vad lyssnade du på för musik runt den här tiden?
Då, ja, men det var nog allt från Deep Purple, Hendrix, Van Halen kom ju där, Dire Straits, Johnny Winter, det var blandning mellan, det var klassisk rock och hårdrock, Rainbow, och Richie Blackmore och ja, ganska varierande sådär.
Det var ju ändå lite guldåldern för så här tekniskt gitarrspel kanske.
Ja, men det var det väl. Den största influensen var sen när jag fick höra 78, hörde jag Uli Jörn Roth Och det var liksom, då fick allt det andra ta fem steg tillbaka.
Centralt på något sätt har väl ändå varit hårdrocken. Vad betydde hårdrocken när den först kom så här? Vad innebar det att vara hårdrockare på den tiden?
Du vet att, men det var väl den där energin i musiken som drev.
Har jag Dyrgripen, februari 61. Det fanns ett band som heter Lolita Pop. Gitarristen där, han har haft den tidigare för mig. Jag har haft den i 20 år ungefär. Den är helt original. Den här är uppbytt, för det är tre positions från början. Så det, annars är allting stämskruvande, så den håller i dålig stämning.
I ett rum i lägenheten står några av Lars Eriks gitarrer. Två av dem, säger han, var gåvor från gitarrbyggaren Valley Arts i Kalifornien. En vanlig strategi där företag ger sina instrument till musiker som är stora eller på väg uppåt, som ett sätt att få synlighet. I vilket fall som helst ett tydligt tecken på att man som musiker har blivit sedd. Och för Lars-Erik Mattsson började den uppmärksamheten 1985.
Jag började ju skriva låtar ungefär 80. Ja, jag gick i början på 80-talet började skriva låtar, men så jag gjorde en massa demo, spelade in demokassetter, och en hamnade hos Guitar Player Magazine i USA då, och då blev jag uppmärksammad där. Och då var det massor som började höra av sig från hela världen och sådär.
Hur gick det till i så fall? Blev du publicerad i någon artikel eller ja, distribuerade de ut den här kassetten sen?
Nej, men det var många som skrev till mig. Då på den tiden jag ville köpa den där kassetten, så jag kopierade och skickade runt överallt.
Hade du något band på den här tiden? Spelade du aktivt eller var det mer för dig själv?
Jag hade ett band som hette Joe Cool på den tiden. Vi startade 83.
Det är här på Åland också?
Jo.
Så vad händer efter det? Så här, du får lite internationell uppmärksamhet, det skrivs om dig och folk börjar höra av sig. Vad händer? Överlever Joe Cool det här?
Det slutar. Vi lade ner bandet, sen de hoppade av, några stycken där. Och sen hade ett annat band som hette Eternity. Då gjorde vi också en singel som vi spelade i Stockholm. Men sen så gjorde jag också en egen solo-EP. Och den skickades väl runt lite, så spelades den på radion i Paris, och då hörde ett franskt skivbolag av sig och ville att jag skulle signa med dem. Så jag gav ut tre album på Black Dragon Records.
Finns de kvar än idag?
De finns inte kvar, inte aktiva, nej. Men jag är fortfarande bekant med, det var en kvinna som ledde det bolaget, och vi har kontakt via Facebook. Men hon är gammal, hon är nog 70-80 år någonting säkert.
Ja, det tänker man kanske inte på, att de som börjar bli där 70-80 nu, så var det de som förde fram hårdrocken en gång i tiden.
Så är det.
Var släpps de? Är det över Europa? Eller?
Ja, Europa och Japan. Och sen så den tredje plattan jag gav ut som var instrumental, då fick jag en deal i USA, på ett amerikanskt bolag, så den gavs ut under en annan titel, men det var samma annat omslag, annan titel, men det var samma låtar i annan ordningsföljd, för den amerikanen så krävde att det skulle vara så där, och då var det bara att göra så.
Hur stor spridning fick de här då? Hur många exemplar såldes ungefär?
Ja, kanske så det 10 000 och sådär. Sen från fjärdeplattan, så då började det lossa i Japan där, och då var vi på topplista där också, och sålde 14 000 vet jag, på en vecka ett album. Så då började hända grejer. Det var bara på 90-talet. Men sen gick det skivbolaget i konkurs. Det var väldigt så här ganska jobbig process det där, för att de höll hela tiden på att jag skulle spela in mer och mer låtar, och mitt i allt så blev inget utgivet ändå. För då var pengarna slut och de gick i konkurs, och då satt jag hemma och surade ett par år, och sen kom jag på att hur svårt kan det vara? Jag startade ett eget skivbolag. Och jag hade ju förstås ingen aning om vad jag gav mig in i.
Elgitarren är det instrument som mer än något annat blivit synonymt med rockmusiken i alla dess former, och i rockmusiken föddes gitarrhjälten som karaktär. Från mitten av 60-talet till början av 90-talet levde den karaktären kvar i populärmusiken, och kanske aldrig starkare än från det sena 70-talet genom 80-talet. Men sedan dess har gitarren allt mer försvunnit ur ny musik, och den rockmusik där ett tekniskt avancerat, nytänkande gitarrspel var centralt har blivit allt mer av ett nischintresse.
Så vem var den här karaktären? Eller vad var fascinationen med gitarrvirtuosen?
Jag vet inte, jag har aldrig tänkt så, eller jag vet inte faktiskt. Jag har alltid kämpat med att man duger inte, att man måste bli bättre liksom, och sen ha nog en dag att skriva låtar, det kanske förvånar många, men det har nog varit viktigare för mig. För mig är det viktigare att vara kompositör än musiker och producent, och jag gillar ju liksom att hålla på och pilla med små detaljer i låtar. Jag skulle inte liksom trivas med att vara gitarrist i någon annans band och bara spela de låtarna, eller det är inte min grej liksom, eller. Och jag gillar inte att imitera andra. Jag avskyr det. Egentligen avskyr jag allting som har med covers och att härma andra att göra. Jag har gjort någon cover, men då har jag gjort om låtarna så att de har blivit min egen. Eller de är väldigt annorlunda.
Gitarrhjälten som karaktär, är det någonting som finns kvar idag? Eller har det dött ut lite?
Det har dött ut, tycker jag. Och det är som... Även det här med riktig rockstjärna, som jag har en kompis, Mike Turano, som spelar trummor, han sa att det finns inga rockstjärnor idag, det finns en massa hårt arbetande musiker. Rockstjärnor, det var Janis Joplin och Hendrix, de var stjärnor. Att de som idag, de kanske, folk kanske tror att de är det, men de är inte det, eller de bara jobbar hårt.
Men finns rockmusiken kvar som sådan?
Inte det samma magi med längre heller, det är det absolut inte. Och det kan inte bli det, för det finns så mycket. För om man tänker när Led Zeppelin och de kom med sina album, så väntar folk i månader på att de ska komma, och det fanns inte. Nu när det kommer en skiva så finns det ju 1000 till som låter ungefär likadant. Så man kan ju, vilka ska jag köpa eller vilka ska jag lyssna på eller streama eller... Då var ju urvalet så litet, och därför blev de så stora också. Så att om det kommer ett nytt Led Zeppelin, så blir de ju inte stora på det sättet, för det finns en miljon band som låter ungefär likadant. De gamla tiderna kommer aldrig tillbaka.
Det är ju lättare att spela in och producera musik nu än vad det någonsin har varit.
Så är det.
Man kan börja som musiker och lära sig allting egentligen via internet på ett par år. Och sen för ett par hundra euro till och med ha en utrustning som räcker för att spela in musik på.
Absolut. Så det är ju mer demokratiskt. Det är både bra och dåligt, för det som är bra med det där är ju att det är demokratiskt. Vem som helst kan ju spela in. Men det dåliga är det där att, om vi säger på 70-talet då, till exempel, så de som fick skivkontrakt och blev utgivna var oftast väldigt, väldigt bra. Det fanns en kvalitetskontroll. Så man kunde inte gå in i en skiva för att köpa en platta, och så när de kommer hem så sjunger de falskt och kan inte spela liksom. Och i och med det då, så var ju det där att alla de där blev hörda, för att det fanns inte så många artister. Nu när det finns så många så finns ju miljoner låtar på Spotify som någon aldrig har lyssnat på. Inte ens mamman till artisten.
Jag tänker att du har ju ändå fortfarande så här kontakt med man kan ju inte prata om musikscenen längre så här, som att det vore en enskild grej. Men med musikvärlden,
ja,
om vi kallar det för det.
Ja.
Hur fungerar det idag? Vad är det som blir tongivande inom, om vi tänker på just hårdrocken? Vem är det som blir hörd och sedd idag?
Det är gamla etablerade namn. Det är jävligt svårt för nya att komma fram faktiskt. Och de gamla, många blir ju, när de har hållit på rätt länge, så de är inte så jäkla bra med liksom, men alla vet vem oss är liksom, så kommer det ut så finns ju köparna där liksom, och det spelar liksom ingen roll att han inte kan sjunga längre, att de har fixat allt i datorn och sådär.
Självständiga små skivbolag växte fram på sidan av musikindustrin och blev vanligare som fenomen under 70-talet som ett sätt att få mer frihet i vilken sorts musik och artister man kunde lyfta fram än vad musikbranschen erbjöd. På ett sätt en demokratisering av musikproduktionen. Lars-Erik grundade Lion Music redan 1989, men det är 1997 som bolaget börjar ge ut skivor och till en början är det hans egna.
Du distribuerar ju själv musik. Vad ger Lion Music ut för någonting?
Det är mycket, mycket progressiv hårdrock och så har jag ju mycket gitarrister. Mycket. De kommer ju alla till mig på något vis av någon anledning. Jag har ju gett ut 460 album ungefär. Några hundra artister, det är flera tusen musiker som jag har jobbat med. Jag har aldrig någonsin sökt upp någon och bett att få signa dem. Alla har kommit till mig, till och med från början. Så, och det säger ju någonting om vilket tryck det finns.
Du var lite inne på hur du grundade det här bolaget. Det började för att ge ut din egen musik.
Ja, så var det. Så var det.
Hur såg det ut i de tidiga dagarna? Var det du då som producerade, mixtrade, masterade allting?
Jo, jag masterade, gjorde jag inte själv, men det gör jag nu, har jag lärt mig och har liksom grejer och så, men det gjorde jag inte riktigt första åren. Och det grafiska har jag också lärt mig efterhand. Det kunde jag nog ingenting om då. Eller?
Hur fungerar det som ett nytt skivbolag att börja söka kontakter ute i musikvärlden?
Det var ganska kämpigt med att jag åkte på mässor och träffade folk och det gick nog egentligen tog det nog bara ett halvår så hade jag nog byggt upp ganska mycket kontakter.
Kände du något sätt att det blev så här ett extra moment som du behövde slita med för att få ut din musik? Eller?
Det var det. Visst var det det. Men det var också intressant. Det var ju väldigt lärorikt.
Var kommer det här drivet ifrån?
För att jag är sjukt envis, tror jag. Och förut så jag tröttnade lite på det här och så tänkte jag att jag ska bara på mitt eget. Jag tänker lägga ner bolaget. Så jag sa 5-6 år på raken att nästa år är sista året jag kör. Jag satt med mina kompisar, men nu har jag slutat säga det för nu inser jag att jag kommer inte att lägga ner.
Det här var väl vad man kallade för indie innan indie började notera en väldigt massa olika saker.
Så är det. Det kallades för det.
Så hur vanligt var det att det fanns ett enmans skivbolag som...
Det fanns nog rätt många faktiskt. Men nästan alla har gått i konkurs. Det är inte många som är kvar sedan jag började. Och jag har också fått erbjudande att bli uppköpt här för ett halvår sedan.
Av vem då, måste jag säga?
Det kan jag inte berätta faktiskt. Men jag tänker inte sälja.
Om rockstjärnans tid är över har Lars-Erik Mattsson åtminstone hittat ett sätt att ha musiken som sin huvudsyssla. Och få om någon ålänning har kommit så nära den sortens genombrott. Samtidigt bor många av de musiker han genom sina olika projekt samarbetat med i större städer där musikindustrin fortfarande finns representerad. Städer som Los Angeles eller London kommer alltid att hålla större möjligheter för den som vill tjäna sitt levebröd inom branschen eller slå igenom. Men Lion Musics kontor, där vi träffas, ligger i norra Mariehamn.
Att plötsligt här från mitten av 80-talet framåt äntligen bli uppmärksammad för det du har jobbat på i några år. Och att se sitt namn i en amerikansk tidning, att veta att man säljer skivor borta i Japan. Hur kändes allt det här?
Ja, då var det ju jättemagiskt på den tiden. Så var det ju. Jo, det var helt overkligt kändes det.
Vet du om det var någon annan ålänning som hade haft den sortens framgång vid den
punkten? Nej, det tror jag inte att det var heller. Jag fick även erbjudande att åka till USA och bilda ett band med en kille från David Bowies band. Och det var så där att det var ju, verkade ju jättebra. Men sen var det så att de skulle börja, de skulle lägga sig i hur man såg ut och allt möjligt. Och då hoppade jag av det där. Jag tänkte att det var ett managementbolag då som trodde att det där skulle bli bra. Men de skulle detaljstyra allting. Och det var inte min grej.
Du sa att du låg på en topplista i Japan. Har du någonsin varit ute på turné liksom, runt omkring?
Nej, lite så här småspelningar. Vi har bara spelat i Frankrike och sådär. Men lite ströspelningar, men inte mycket eller.
Har det aldrig heller varit någonting som har tilltalat dig särskilt mycket?
Ja, nu har jag kanske velat vid tillfällen, men det har inte funkat rent praktiskt när man bor här.
Har Åland liksom varit din utgångspunkt under hela din karriär?
Ja, det kan man nog säga, jo.
Har du någonsin känt att det har hållit tillbaka dig på något sätt? Det här mycket av industrin så är kanske lättare att nå om man bor i Stockholm eller London, Paris, någonting sånt. Har det inte varit lite en extra tröskel att överkomma att jobba härifrån?
Ja, inte sen internet tog över, eller, men före det så, för nu tror jag inte det spelar någon roll var man är, eller. Men visst var det så i början.
Men det var ändå ett val som du gjorde.
Det var ett val som jag gjorde. Och jag ångrar det inte, egentligen inte heller.
Men hur kommer det sig då?
Ja, jag ville vara här och ha en familj här och fötterna på jorden, ett stadigt liv. Och jag tror att det var bra på lång sikt. Jag har släppt 33 album tror jag, så är jag med på ett 10-tal med någon låt sådär. Sen är jag med som gästartist på kanske ett dussin album så här, som jag bara med på en låt och spelar lite. Men jag har tappat räkningen på det faktiskt.
Vad har varit din musikkarriärs största stund?
Men det vet jag inte. Jag kan riktigt säga eller.
Finns det någonting som du tänker tillbaka på med lite så här, lite extra värme?
Mm. Nej, men jag tycker att det har varit en lång väg. Men det har varit mycket motgångar ibland. Och det har också gått bra, men det, man lär sig hela tiden. Jag ser inte motgångarna som motgångar, jag ser dem som möjligheter att lära sig.
Lever du på musiken, din egen och skivbolaget?
Ja, jag gör lite andra grejer också, men att till stor del.
Det är väl på något sätt många musikers dröm att kunna försörja sig själv genom sin hobby.
Jo, det är väldigt mycket jobb och man måste lära sig att hantera människor. För det har väldigt mycket människor som är väldigt speciella runt mig. Som jag jobbar med alltså.
Så har folk har fortfarande pejl för liksom vem du är och att det finns här om du får så här förfrågningar och gästspel antagligen.
Ja, det är det egentligen öka. Det är mer nu än tidigare.
Så du har ändå gjort någon sorts avtryck på scenen internationellt?
Ja, någon sorts avtryck har jag gjort, ja.
Du nämnde här att du har släppt 33 album kanske och att just låtskrivandet är en viktig del av det hela för dig. Var kommer din inspiration ifrån?
Den kommer bara, alltså jag har för mycket idéer, jag måste nästan sålla. Så det bara rinner ur mig egentligen. Jag behöver inte söka inspiration eller så. Eller.
Tror du någonsin att du kommer tappa intresset för musiken eller för att spela?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot så jag har vid flera tillfällen haft uppehåll så här att jag inte har rört gitarren på ett tag och sen kommer tillbaka till den. Men det tror jag bara är hälsosamt. Det tror inte jag att det är något dåligt. Eller?
Vad händer alltså då härnäst? Vad blir nästa steg för dig som musiker och kompositör?
Jag ska ta det lugnt resten av året och sen ska jag börja spela in ett nytt album. Jag har några gästartister som jag ska jobba med som har begärt att få spela in med mig, så då måste jag ju göra någonting.
Vågar du röja några namn redan nu?
Nej, inte nu eller? Nej. Det är några sångare som tycker att vi borde göra en låt tillsammans. Så då gör vi det.
Finns det någonting som du känner att du inte har gjort ännu? Någonting nytt som du har kvar att prova på, antingen som musiker eller kompositör?
Någon gång skulle jag vilja göra en riktigt renodlad bluesplatta. Det känner jag. Men jag vet inte riktigt när det blir. Så. Och sen kanske jag vill göra en typ rockopera också. Det är väl de grejerna är ju väldigt långt ifrån varandra.
Du har lyssnat på Ålands Radios porträtt av Lars-Erik Mattsson, och musiken i inslaget har varit hans egna låtar You och Vicky's Eyes. Jag som har producerat inslaget heter Felix Kvarnström, och jag vill tacka dig som har lyssnat.